Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Honda Civic fyller 50 och firar med en ny generation. Vi har provkört. Och vårt trebilstest visar att en laddhybrid kan vara billigare än en dieselbil, även på långresan. Det här och mer i avsnitt 295 av Vi Bilägares podcast. Varmt välkommen du som lyssnar på Vi Bilägares podcast med mig, Maria Dahlin. Jag säger hej och välkommen till Anders. Lägger från dig telefonen.
Jag tror inte du skulle sätta vignetten sådär bra, Maria. Så jag var mitt uppe i en spontan snabb googling.
Du tror inte på mig. Tack för den, Anders. Hur är läget med dig?
Tack, det är utmärkt. Och jag ber om ursäkt.
Ja. Hej och välkommen också, Tommy Wahlström.
Tack. Det känns som det var jättelänge sedan jag var här.
Det var det nog. Det har varit en sommar.
Varför inte jag vara med för?
Du har varit på semester.
Gud, ja. Ska jag skämmas för det nu eller?
Nej, det behöver du inte göra, man får vara ledig också. Men nu är det här, det är väl kul?
Jättekul,
ja.
Tack för att jag fick komma.
Ja, varsågod. Har ni sett några nyheter från veckan?
Nej, jag är ju alltid upprörd. Men häromdagen så publicerade vi en artikel på vår hemsida om hur mycket dyrare elbilarna har blivit under året. Det är alltså många modeller som har blivit massivt prishöjda sen i mars. I mars var det en sväng och sen så kom den till drapa här i juni där priserna steg rejält. Till exempel så har en Opel Corsa E blivit 75 000 kronor dyrare sen i mars. Flera höjningar, en Hyundai Kona Electric med lilla batteri har blivit 65 000 kronor dyrare sen i mars. Kommer folk att ha råd att köpa elbilar alltså framöver?
Hur har det gått för Volvo då?
Volvo har ju också höjt. Till exempel då en XC40 Recharge Twin Engine har gått upp 28 000 kronor sedan i juni och 54 000 kronor sedan i mars. Mm. Och vi har en lång lista på vår hemsida där man kan titta. Det finns en massa olika bilar och prishöjningar.
Kommer folk ha råd? Det tror jag inte, för man har ju inte pengar över just nu. Det är ingen som har. Så att, ja, vi får se vad det tar vägen.
Ja, sen när man inför den här 700 000 kronors gränsen också så...
Är det årsskiftet? Eller?
Ja, det är årsskiftet. Då kan det ju bli lite kärvigt. Jag tycker det är lite synd att det är en sån hård gräns. Jag tycker det kunde vara... Man får ju då 50 000 kronors
miljöbilsbonus.
Tack, miljöbilsbonus. Om man beställer en bil som kostar mindre än 700 000 kronor. Men den kostar 1 000 kronor, då är det kört.
Men tror du inte att det här också kan få effekten då att biltillverkarna sänker priset så att det kommer under den här
gränsen? Jo, vissa kan säkert göra det. Som att de kan pressa det till 699 och 9.
Och 90.
Ja, och 90.
Ja, precis. Jo, det är möjligt. Det kan de säkert göra några enstaka. Samtidigt tycker jag att det är en liten risk med att ha en sån här hård gräns, för då kanske folk inte kan välja den typen av bil de vill ha på grund av att den är... Ja, man tycker att det känns onödigt att man blir, ja, nu är fel ord här egentligen, snuvad på så mycket pengar bara för att man väljer en bil som kanske är 10-20 000 kronor dyrare, men då får man också den bil man vill ha. Tänk då om man istället, ja, men då struntar vi det här, då går vi på en vanlig hedlig bensinbil eller en hybridbil istället som inte är lika, åtminstone vid användning, lika miljövänlig. Det är ju inte riktigt det man vill nå heller. Jag tycker det ska vara flytande gräns där i alla fall.
Vad tror ni om framtiden då? Kommer den här utvecklingen att fortsätta? Höjda priser?
Ja, det går säkert att fortsätta till en gräns naturligtvis. Och jag menar, man får inte glömma att 2021 var väl det året som bilindustrin som helhet tjänade bäst pengar någonsin sett till mängden tillverkade fordon. De har ju verkligen gjort fantastiska år med tanke på de svårigheter man har stått inför.
Mm. Det följer väl också inflationen har de väl sagt att nu har vi snart nått peak på spårdom i alla fall, det kan man ju aldrig veta, men att det kan vända neråt, då kanske bilpriserna gör det också.
Mm. Men sen har vi också lagen då om tillgång och efterfrågan, och när det är brist på bilar så kan man ju skruva upp priserna och vi betalar gladeligen!
Nej, inte gladeligen, vi kanske betalar. Men Toyota har ju nu, det var ju bara för någon dag sedan här, har de sagt att de ser slutet på komponentbristen och att man...
Tjoho!
Ja, men det är fortfarande ett år bort innan man ser en normalisering, ska vi säga. Och det är klart att har man fler bilar att sälja, då kanske man blir lite piggare på att sänka priserna också.
Andra nyheter från veckan. Anders, har du några båtnyheter på lut?
Ja, det börjar ju närma sig högsäsong för oss som gillar att vara ute på hösten med båten. Och vi har ju en svensk relaterad nyhet. Den här elbåtstillverkaren Candela, de har gjort en båt som flyger ovanför vattenytan. Så kallad foilande båt. Bärplansbåt säger man på svenska. Och de har två modeller nu. Det ska bli en tredje modell. Och det är en buss. Ja, buss på vatten då, alltså en passagerarfärja som ska gå in i Mälaren, tror jag. Och de har i början på sommaren beviljats undantag från hastighetsgränserna i innerstaden på grund av att den då, i och med att den svävar ovanför vattenytan, så blir det inte så mycket svall, i stort sett ingenting. Så att den får ha fri fart.
När du säger svävar så tänker jag att det blir som en svävare, att den åker på en luftkudde, men det här är en annan princip, har jag förstått.
Det är som en sån här flygplansvinge som sticker ner.
Precis.
I vattnet.
Under vatten, och sen otroligt mycket tunnare än en flygplansvinge.
Ja.
Men det var inte det som var den riktiga nyheten. Den riktiga nyheten är att det här företaget som åtminstone tidigare låg ute på Lidingö, jag vet inte om de ska flytta, de har börjat samarbeta med Polestar så att de ska få battericeller från Polestar.
Men har Polestar egna battericeller? Köper inte de från Kattel?
Ja. Mm,
det är väl kanske batteripaketen de köper. Okay, då.
Ja.
Och då, vad jag förstod på pressmeddelandet så var att man skulle komma upp i volym. Att man då skulle både få en tryggare tillgång och framförallt få lite bättre priser.
Ja.
Men sen har jag en nyhet åt det rakt motsatta hållet som också har med båt och bil att göra.
Som kanske blir mer svallvågor av?
Det blir nog, ja, det här går så fort så att det nästan inte blir några svallvågor.
Jag har det så pass.
Ja, lite mer svallvågor blir det nog. Det är en fjordling, denna högt älskade båt i Sverige och Norden, ska jag säga.
Vad heter den? Fjordling?
Fjordling, ja.
Låt som en häst.
Ja, en häst som är ett år gammal.
Ja. Fast den här är inte ett år, den här är från 1967. Och det här är en väldigt aktiv, jag vill nästan säga klass, men det är inte en båt. Den var superpopulär ute i skärgården när man åkte till och från sina små skärgårdsvisten. Och det fina med den här båten som gjorde att den har fått någon form av kulturstatus, det är att den hade en tunnel i botten. Och jag säger hade, jag kommer förklara varför. Den här tunneln i botten gjorde att när båten låg still i vattnet, och fylldes den här tunneln med vatten som blev osedvanligt stadig då när den låg still. Och sen när man gasade på så rann det här vattnet ur tunneln, och då gick den ganska fort och väldigt sjövärdigt. Och att jag säger att den hade den här tunneln för att de här har tenderat att ruttna upp genom åren, så att man har plastat igen de här och gjort dem som är vanliga båtar. Men det är framförallt hastighet som har gjort den här båten så poppis. Så att de trimmar ju de här som galningar i båtvärlden. Och det har framförallt i Norge har det varit helt galna tävlingar. Det finns på YouTube och de krockar och de kör framförallt väldigt, väldigt fort. Nu är det en norrman som hävdar att han satt världsrekord i det här. Han har kört i 81,1 knop, och det är då ett hårstrå över 150 km i timmen. Vad är det då som får fart på den här båten? Det är inte en utombordare nämligen, vilket man brukar använda på båttypen, utan det här är en inombordare. Motorn kommer från en, och här kommer bilkopplingen, en Corvette. Det är en LS1-motor den här, alltså en V8 på runt 380 hästkrafter.
Men alltså, vänta, brukar man inte sätta i så här värstingsmotorer från bilar i såna här snabba båtar som man är ute och rejsar med?
Ja, inte så vanligt längre. Det fanns ju förut...
Så här drag-race-motorer, brukar man inte stoppa i såna?
Ja, då är det väldigt speciella båtar. Mm. Det finns ju drag racing båtar i USA, det är en helt annan och mycket, mycket farligare klass än det här. Det man kan göra är att man marinkonverterar motorer. Lamborghini till exempel, man har tävlat väldigt mycket i den så kallade offshore 1-klassen. Jag vet inte om den existerar längre, det är 80- och tidigt 90-tal. Och då hade man ju Lamborghini Countach 12-erna i dem som var marinkonverterade då. Så att visst har man gjort det, men det är inte så vanligt, och framförallt det är inte vanligt att en privatperson gör så här.
Mm. Mm. Men hur snabbt kan man åka med den här?
Alltså båten är ju bara 17 fot, vad är det? Det är ju strax runt 6 meter va? En fot är 0,33 centimeter, nu är jag trött i huvudet här. Och normalt sett så har vi den här kanske en 100-150 hästkrafter. Och det, till och med det börjar bli lite för mycket. Så att det här är ju våldsamt mycket för mycket. Och det roliga är att den här båten ser visuellt ut att vara helt original. Han till och med har samma fina bakelitratt från 67 som den alltid suttit i.
En sleeper?
Extremt så. Väldigt häftigt för oss som gillar båtar.
Vi båtägare. Jag var i Gävle i helgen. Svågen fyllde 50. Grattis Claes, än en gång. Jag hittade ett parkeringshus där jag ställde mig. Förstås med Teslan och laddade, och sen så eftermiddagen så tänkte jag att jag ska väl inte stå där och ta upp laddplatser hela natten om jag inte behöver, så jag ska flytta mig till ett annat hörn istället i parkeringshuset istället för att stå på laddplatsen. Då så har jag det här på bilen när jag kommer. Nu går jag till Maria så får hon titta här.
Och en gul lapp.
Ett så kallat höstlöv.
Aj då. Här står det överträdelse 41. Laddavgift ej erlagd.
75 spänn gick notan på.
Wow.
75 spänn. Ja. Laddavgift ej nedlagd. Man borde ju inte bli upprörd över 75 spänn, eller hur? Man borde ju bara betala och se glad ut. Men jag blev upprörd.
Nu har han, tar han fram en,
ni skulle se
en bild.
Han ser faktiskt upprörd ut på riktigt. Och
det jag
är
har tagit bilder på skyltarna i det här garaget. Här har vi den första skylten som möter en när man kommer in. Ja. Maria, du kan berätta
en
vad som står på
en glad bil. Ladda din elbil hos oss. Grön el. Plan 2. Laddplatser. Gäller besökare och långtidskunder. Parkeringsavgiften betalar via en app. Ja, mobilpark eller betalautomat. Ja.
Och sen står det...
Längst ner.
Uh-huh.
Laddstolpen ger 7,4 kilowattimmar. Hastigheten kan variera beroende på vilken elbil du har.
Mm. Det står alltså att man ska betala med appen. Betala din el med appen Bi eller Bis laddbricka. Parkeringsavgiften betalar du via appen P-mobilpark eller i betalautomat.
Mm. Mm.
Sen kommer man till laddplatserna. Då är det den här skylten,
ja,
Anders?
Den blåa skylten, ja, där.
Klassiskt, den här, en bil där en kontakt sticker ut och så är det en blixtsymbol. Endast fordon med pågående laddning får parkera här. Avgift endast mobilbetalning, pil vänster. Så det ska stå vänster om den där skylten. Gjorde du det, Tommy?
Mm. Avgift endast mobilbetalning står det där. På den första skylten, om ni kommer ihåg, så stod det betala din el med appen Bi eller Bils laddbricka. Parkeringsavgiften betalar du via appen eller en laddautomat. Mm. Och sen så finns det en skylt till.
Nej, men...
Nu börjar Tommy bli riktigt röd i ansiktet.
Som står bredvid laddan. Maria, läs vad det står på den här.
Ska jag läsa allt? Dela
ja,
med dig.
Det är mycket som står på skylten.
Ja, det är det. Mm. Det är inte lätt att hinna registrera allt det här när man är på väg in i ett parkeringshus. Dela med dig av elen för miljöns skull. Vi vill hjälpa både företag och privatpersoner som önskar stötta miljön. För att laddstationen ska vara tillgängliga för fler ber vi dig att endast använda laddplatsen när du verkligen behöver det. Och sen är det priser. Måndag till söndag, 3 kronor per kilowattimme laddstolpe. Ja. Så här betalar du. Betala din el med appen Bi eller Bis laddbricka. Läs mer på Bi. Bi har support dygnet runt. Din parkeringstid. Parkeringsavgiften betalar du via vår app eller i betalautomat. En tilläggsavgift tas ut via appen vid nyttjande av denna laddplats.
En tilläggsavgift tas ut via appen vid nyttjande av denna laddplats. Mm. Jag hade alltså startat laddaren med min bricka. Jag hade gått till parkeringsautomaten och betalat min parkeringsavgift. Men jag hade inte orkat läsa hela den här långa raden.
Det är alltså 17 rader text.
Ja.
Och det där ser inte ut att vara en sån här direkt billboard, utan det här är typ A, kanske i bästa fall A3-format.
Ja. Och där står det då att jag förutom att betala parkeringsavgiften och betala elavgiften för laddaren också ska betala en satans avgift för att jag har startat laddaren och använt den här laddstolpen, som jag måste då ha deras app Imo Park, tack, för att kunna betala. Så att jag ska alltså gå in på tre ställen och betala det här.
Man kunde inte betalt allt på ett ställe.
Ja, det kanske man hade kunnat, men jag läste inte så långt, för jag såg den första skylten när man kom in. Och där står det, ladda din elbil hos oss, och bilen ser jätteglad ut.
Ja. Och det är bara tre rader text.
Väldigt glad. Mm. Ja, men det här är ju inte något som gör elbils, alltså som lockar fler till elbilslivet, att det är lätt och att man kan ladda och att det finns laddplatser. Det här är ju ett exempel på avskräckande krångel, ja, skit helt enkelt.
Får man göra så här ens? Eller?
Det där ser ju väldigt, det är för komplicerat känns det som. Och på väg in i ett parkeringsgarage, jag vet, hur mycket hinner man läsa?
Ja.
Det är ju, ja.
Man kan ju förutsätta att man är kanske också lite stressad för att läsa tre skyltar. Tre.
Så 75 kronor, Tommy.
75 kronor kostar det. Tack så mycket, Imo Park. Och tack vare den bötesläppen så förtjänade ni en ingång i Vi Bilägares podcast.
Ja, vi fortsätter med nyheterna från veckan. Anders, en...
Ja, vi kan väl ta en V8-nyhet till.
Ja.
Och det är väl den här veckan, eller var det förra veckan? Jag blir lite osäker. Dodge har ju sagt att nu klämtar klockan för Challenger och Charger här. Så att de lägger ner den vid årsskiftet.
Ja.
Och de gör det ju med en rejäl smäll. Det är ju fortfarande de här, jag kan inte ens hålla ordning på mängden hästkrafter. Det börjar på 707 och 714 och 17 och det var, sen var det upp och vände på 800 någonting. Och sen har de den här dundervarianten som är på typ 1000 hästkrafter. Jag vet inte hur många hästkrafter de här sista bilarna kommer ha.
Många.
Många. För många förmodligen. Men det är ju då Hemi V8 som går i graven. Och då har man ju sagt att man ska göra ett visst antal. Jag tror inte det är begränsat. Det kanske blir ett par tusen. Ingen aning. Strunt samma. Det som är roliga är att man också då, de här sista årsmodellen ska man kunna beställa från Drop Top Customs. Så att en sån här Challenger, va? Jag kan aldrig hålla sig om där. Tvådörrarsversionen, hur som helst, den med två dörrar. Den kan man då få konvertera till cabriolet. Inte från fabrik utan från de här ombyggarna då, men via Dodge. Så att det är i stort sett en originalbil då som blir konverterad till cabriolet. För det facila priset av $26,000. Ja, okej då, $25,999. De kanske har en brytgräns där som man får ta avdrag.
Ja, just det.
Hur som helst, den här bilen, cabriolet-versionen, med så många hästkrafter, bakhjulsdrift. Och jag menar, det är en amerikansk bil. Den är ju inte liksom, kanske inte alltid toppen byggkvalitet. Och det här med vridstyrhet har inte riktigt legat för dem alltid i alla fall. Och den här bilen får vi ju inte glömma att den är ju, grunden är ju ganska gammal. Hur gammal tror ni att den är?
Ja, sen ska vi ju prata om en 50-åring. Men det kanske inte är i dem.
Fast det börjar bli obekvämt nära nästan.
80-tal?
Jag tror egentligen att du har lite smårätt med 80-tal. För den här bilen som då i grunden är en Chrysler 300, den hämtade ju sin bottenplatta från Mercedes W210, det vill säga den Mercedes som kom 95. Och med tanke på att vid 95 då tog det tag att utveckla en modellplatta. Så att jag tror att du är väldigt rätt, Tommy. Jag kan tänka mig att de första penseldragen på den här plattformen drogs någonstans 88-89 sådär. Så att den bygger på så gamla komponenter, sen har man naturligtvis förstärkt och gjort om genom åren. Men ändå, grunden är den så kallade Chrysler LX Platform. Och den kommer från Mercedes. Det var samarbetet när det var Daimler Chrysler. Tror ni att ni har sett det sista av den här plattformen?
Men det ska ju faktiskt komma en ny Dodge.
Ja, de visar ju den här elversionen här. Det var definitivt i veckan. Och den ska ju, jag tycker den ser ganska lika ut.
Ja, ett koncept ska ju sägas. Så de hade väl inte släppt några slags uppgifter om prestanda eller någonting. Men det är ju en elbil.
De har släppt en prestandasiffra, vet du. Den ska kunna låta i 120 decibel, vilket det måste vara något rekord för elbil.
Varför då? En elbil som ska låta i 120 decibel?
Ja, det är så viktigt för Dodge DNA att det är liksom...
De sa det i någon sån här fancy video att we're gonna redefine American muscle. Kanske inte riktigt så, men... Och sen gick de vidare så här. Alla andra är eldrivet, men vi vill inte följa med, för vi vill göra på vårt eget sätt. Och deras eget sätt är att göra ett speciellt ljud i den här elbilen som ska likna, ja, en muskelbil, en traditionell muskelbil.
Men 120 decibel, är inte det jättemycket?
126 till och med, tror jag.
Ja, då börjar vi närma oss en startande JAS, tror jag. Är inte det typ 130 man brukar säga att ett reaplan startar vidare?
Ja. Men så har vi vad den hette, Dodge Charger Daytona SRT Concept. Vill ni lyssna på hur den låter?
Ja, hemskt gärna.
Då kommer det här. Det kommer först start och sen går den lite på tomgång och sen gasar den på slutet.
Tomgång av elbil?
Ja, men något tomt där i alla fall som pågår. Oskar, här är tomgången, eller vad ska man säga?
Ja, det låter lite fränt.
Det låter som borgerna kommer. Alltså det är... Ja, och så fortsätter det här. Sen så gasar den till här på slutet. Och där ströp de en anka.
Ja, det där.
Någonting konstigt hände där på slutet. Men de har ju byggt upp något speciellt system till det där, eller hur, Anders?
Läste det bara lite halvslarvigt sådär. Men tydligen så ska det här vara naturligt förstärkta ljud. Det där lät inte naturligt.
Nej.
Men det ska ju vara något system med att de ska ta in luft och så ska luften gå i ett visst typ avgassystem och det ljudet ska man micka fram då, så att det ska vara hastighetsberoende och allt möjligt. Jag tycker det verkar spännande och lite småkorkat.
Mm. Det är ju, de är väldigt stolta över att det är en, att den har en avgas exhaust system, att det är liksom, att det är så häftigt att det finns ett sånt på en elbil tydligen.
Känns det inte väldigt onödigt att ha ett avgassystem på en elbil?
Ja, men det...
de måste ju, jag gissar att de tar in fartvinden, så det är ju inte ett avgassystem, det är ju någonting luftmotståndssystem, ja, alltså, kanske.
Någon form av det. Men sen är det ju också, Dodge är ju väldigt, alltså det är ju verkligen muskelbilar, och han har ju fått dödshot, den här Tim, nu vet jag inte vad han heter, Kuniski, han som är chef för Dodge, har ju fått dödshot när han berättade att de skulle gå över till elbilar. Så att det är liksom serious business.
Och loggan verkligen, och namnbyterna och allt vad det är klart att han har fått modord. Mm. Men de är ju väldigt traditionstyngda, amerikanerna.
Mm. Bag of deplorables.
Ja, verkligen. Och det är ju så att för några år sedan så sa Mike Manley att den här plattformen med rötterna i 80-talet kommer att leva vidare i nya Dodge Charger.
Jaså?
Jaha,
så elbilen. I grund och botten så är den Mercedes fortfarande i den här.
Från 1989. Flång
nya elbilen.
Är det därför den har en exhaust system?
Ja, det är möjligt.
Vi måste lägga någonting där. Ja, ett konstgjord ljud.
De hävdar att den plattformen ska vara oigenkännbar jämfört med hur det var från början. Men det är ingen ny plattform. Det är Chrysler LX Platform.
Där ser man. Sen har vi en till nyhet. Tommy har fått ett nytt jobb.
Jajamän! Vår kollega, ikonen Kalle Karlqvist, har gått i pension.
Ja.
Och jag kommer nu här med mina små rosa liljefötter och ska fylla hans promlika skor.
Du ska bli testchef.
Ja, vi får se hur det går. En konsekvens av det här är ju att jag måste lämna min långtidsbil. Jag och Tess kommer att göra slut. Och istället så ska jag vara
finns
med i
det
här långtidsbilen.
Finns det en öppning för någon annan, tänkte jag säga.
Du blev glad, Anders.
Jag tror... skulle kunna tänka mig att ta över igen.
Uh-huh.
Ja, men du är med i långtidsstallet, du får inte. Så att, nej, men, ja, men det är liksom lite speciell tjänst. För att hon är ju väldigt speciell. Och man på något sätt så anpassas man ju in i den här Tesla-kulturen. Och även om jag själv kanske inte har blivit så här riktigt fanatisk än som... några andra vi ser på forum ibland, så känner jag ju ändå mig väldigt besläktad med Tesla-folket. Och, för det är en speciell typ av umgänge med bil. Alltså. Jag tänkte på det här om dagen, bara det här med bilnycklar är ju aldrig en fråga längre i vår familj. Jag och maken har alltså Tess inlagd i våra mobiltelefoner, och varje gång vi går fram och tar i henne så startar hon, eller dörrarna låses upp och bilen startar. Man behöver inte fundera på vem som har bilnyckeln eller var den är någonstans.
Ingen alltid... logistik.
Nej, visst, den är alltid i telefonen.
Mm.
Men det är inte allt. Jag har blivit tillförlitligt, så ska jag säga. För de har inte helt tillförlitligt när vi hade det långt i stallet. Jag hade alltid med mig startkortet, för man visste inte riktigt om ifall att det där funkade. Det hände några gånger att nej, jag måste ha kort.
Kanske är så att hon har känt Tommy så länge nu så att hon känner att...
Full tillit.
Nej, men det kanske var så i början, men faktiskt sista året har det inte varit det, utan det har varit, fungerat helt perfekt, det där systemet. Sen finns det ju andra små glitchar fortfarande. Till exempel då här nu i helgen när vi åkte hem från Gävle och parkeringsupplevelsen i Imo Parks P-hus Oxen.
Så. Vi har naturligtvis klippt bort att anledningen till att Tommy känner sig lite småkränkt här, det är inte för att han har missat det här med avgiften, det är att han är ju faktiskt en Tesla-förare. Det är därför, det har vi klippt bort. Han säger det upprepade gånger här, men det är bortklippt så att det hör ni inte.
Men, och då kommer vi då och kör in mot Stockholm. Vi passerar Akalla, det är 4 eller 5 filer i bredd just där. Och det är inte speciellt tät trafik. Jag ligger på farthållare i 70 knyck. Och så plötsligt så säger det pip, 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 och hon slår till bromsarna. Och det blinkar rött hela panelen. Oh. Och maken skriker från passagersätet, vad gör du?
Skriker han på dig eller bilen?
Nej, på mig.
Jag tänkte om han vet hur bilen beter sig, att han brukar göra så här. Så han kanske liksom riktar det direkt till henne istället.
Och Tommy, med tanke på att du precis pratade om prishöjningar, de har ju höjt den där funktionen att det ska blippa och panikbromsa för ingenting till $15,000 i USA nu.
150 000 spänn?
Ja, lite mer faktiskt. $15,000 är något mer.
Okay. Mm.
För lite spänning i tillvaron och oväntade inbromsningar. Nej, men jag vet att Teslan har ju också ett sätt att alltid... Det känns som att det här händer alltid när man är minst förberedd. När man tror att allting är lugnt. Och då blir det tvärbroms och blink och allt vad det är.
Ja, för det här var verkligen ingen spänd trafik situation på något sätt, utan det var gles trafik, bra väder, lugnt tempo, inga konstigheter. Pip, 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 pip!
Oj, oj, oj.
Ja, jag kommer att sakna henne. Bilåkandet kommer aldrig mer att bli detsamma.
Hur länge kan en bilmodell leva? Ja, Honda Civic är inne på sitt 50:e år. Eller hur, Anders?
Ja, det är den. Och Chrysler bara hold my beer på den. Ja, det är 50:e året de har haft modellnamnet, men det är ju generation 11. Jag har varit och provkört, så att de har ju fruktansvärd massa modeller på kort tid egentligen.
Och den har ju ändrat karaktär, eller hur, genom åren?
Ja, alltså det är svårt att se att bilar kan ändra så mycket och fortfarande bibehålla sitt namn. Men det här börjar ju som en... Det är klart att det fanns en mindre Honda i Japan, men när Civic kom till Europa så var det ju inte en stor bil. Inte ens en gång med folkamåttmätt, alltså bubblamåttmätt. Den kom ju någon gång på 70-talet i Sverige, och redan då var ju det, en Civic var ju en liten bil. Ni kommer ihåg den här lilla kanelbullen, den var ju så fruktansvärt söt. Med sina runda strålkastare och sluttande bak. Man har ju tagit upp lite det formspråket i Honda E. Och det blir ungefär samma storlek kanske som original Civic. Och idag är det ju någonting helt annat. Och man har ju verkligen varit extremt osentimentala på den här modellen. Det var ju liksom 80-talet, då var det vinkelhaken som gällde. Man gjorde en bilen med 5 eller 6 olika karosser. Det var liksom, alla hette Civic. Och sen kom det...
Ja just det, Civic Shuttle och konstigheter exakt. Hade man ju. Ja!
Och sen kom ju då 90-talet med en extremt androgyna nollformen, att allting var lite tillrundat och fasat, och ja, där kommer en bil. Det var verkligen den. De har ju alltid haft ett låga fronter, och det vidhöll man ju även på 90-talet. Och 00-talet, bara, nu bygger vi en MPV och tar det här. Så de var ju hög och smal. Ja,
det var det som var Shuttle, eller hur?
Nej, Shuttle fanns tidigare.
Jaha.
Den kom, nu vill jag säga 84, men nu skriker någon annan i andra änden. Men jag tror 83-84 okay. Någonstans så kommer första Shuttle till Sverige i alla fall. Den kanske funnits tidigare. Och efter det så kom den här superspacade, liksom kilen. Ni kommer ihåg den, den är ganska bullformad den också, med stor glasruta bak, som var dubbelknäckt, såg inte ett skit bakåt, jättedumt. Och cyberfronten där med liksom en glasramp som gick hela vägen, snacka om vad före sin tid. Nu ska alla ha belysning och så här. De hade ju inte belysning i den här glasrampen, men det såg ut som att det skulle kunna vara.
Och fantastiskt däcksbuller, det var verkligen 120 decibel i kupén på grov asfalt.
Det var magnifikt. Och den här blanksvart, det kanske var generationen som kom efter den som var ändå ganska rik, som hade så här blanksvart pianoplast i hela cockpitmiljön, för den var väldigt snyggt svängd mot föraren. För den hade lite det här persåtänket att de hade flyttat upp instrumenten högt. Och den plasten, du räckte ju med att du funderade på torkaren som var ju sönderrepad. Det var otroligt känslig. Men snyggt, i 2 minuter. Ja, och sen nu så har det ju utvecklats då till någonting som kanske man skulle kunna lite snett kalla kombikupé. Eller fyrdörrskupé då, om man vill vara lite mer sportig.
Visst var det någon som skrev på Instagram när du la upp en bild på Vid Bilägares Instagram att ja, äntligen har de gjort sig av med det här Fast and the Furious.
Mm, stämmer bra. Och det ligger väl någonting i det där med att de har haft lite Fast and the Furious-linje, för föregångaren var ju rätt så kantigt formgivning och bakluckan, ja, den ser ju väldigt speciell ut, särskilt i typ R-versioner, den får den här enorma vingen. Men nu har man lugnat upp linjespelet och fasat till alla de här spetsiga kanterna, och personligen tycker jag att den är riktigt rackarns snygg.
Är den större? Är den liksom, har den växt på?
Ja, den har ju växt jämfört med den lilla. Så det är en lång bil för att tillhöra golfklassen. Den är 455 cm lång, och det är ju längre än till och med den där jätteastran som kom för typ 10 år sedan. Men den har inte växt så mycket jämfört med sin föregångare. Det handlar bara om ett par centimeter, tror jag.
Om man tittar historiskt så har ju Civic alltid varit så här lättkört. Det ska vara enkelt och smidigt och lätt och bara flyta på liksom. Har de behållit den känslan?
Ja, jämfört med föregångarna så är ju de, jämför man föregångarna med den här så är ju det är som att köra gruvtruckar. Den här är otroligt oförärlig att köra. Väldigt smidig. Det är klart, C-stolpen kanske tar lite snett bakåt, men stora fina glasrutor och jättebra sikt framåt, och parkeringssensorer finns ju förstås som standard.
Vad är det för drivlina i den?
Det är en utveckling av det vi hade i Honda Jazz, vår långtestare. Så att det är en elmotor som är primär drivmotor. Den är på 184 hästkrafter. Och sen har du en bensinmotor som hjälper till att generera ström. Den är på 143 hästkrafter. Och står stjärnorna rätt och allting lirar och du har lagom med gas, så kan den även låsa in då den här förbränningsmotorn mot drivlinan rakt av. Annars så fungerar den som strömomvandlare.
Men den kan också driva bilen direkt, bensinmotorn?
Ja, under vissa omständigheter så låser den till.
Och hur är det med det här dammsugartendenserna till vrål som vi hade i... Exakt så, som vi hade i långtestallets Honda Jazz.
De är borta.
Är de borta?
Ja, man har nämligen programmerat in elektroniska steg i den här, så att den växlar. Och jag hade tyvärr inte möjlighet, för den växlar jättemycket när man börjar gasa. Det skulle vara rätt kul att göra en lagom hård acceleration upp till lite mer högre hastighet, för då kanske den växlar 20 gånger. Så jag vet inte, jag har inte kunnat testa. Men de har lagt in...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det är så att du ska få en bättre liksom upplevelse av acceleration, så att varvtal och hastighetsökning ska stå mer i paritet med varandra. Men de här växlingarna är ju vrålkorta, så att det är bara att du är en fraktion av en sekund. Som en riktigt bra dubbelkopplingslåda i stort sett.
Men det låter alltså som du har en 20-växlad låda när du gasar på.
Jag tror att det skulle kunna göra det. Jag hann aldrig mer än 4 växlar, så jag har inte något fog för att säga det egentligen. Men det känns som att den växlade så snabbt och tätt så att det kanske blir 20 växlar.
Åh, vad spännande. Ja.
Det måste vi räkna sen.
Ja, det måste vi faktiskt göra. Men väljer jag i sportläge så lägger de dessutom på ett litet lätt syntetiskt ljud, men det är så diskret så att du tänker inte på det, och det är absolut klara draget av en Formel 1-bil på lite avstånd. Det låter skitfränt. Så att jag ska inte säga att det är helt borta. Det är klart att du golvar och gasar från noll, så kanske du kan tycka att det låter lite mycket, men det är inte alls som våran Jazz.
Men okej, lite el hjälp där då? Och hur gör, vad gör det på förbrukningen?
Ja, det här var ju ändå liksom, våra provkörningar, då är det inte bara jag som kör bil utan även andra förare. Så att jag nollade och sen så var det andra förare som använde bilen. Och när jag kom tillbaka till min bil så såg jag att den hade dragit 0,48. Och det är väldigt bra under en sån här provkörning när folk ändå gasar lite och ser vad bilen går för, så att säga. Så att 0,48, men jag tror att VLTP-siffran är väl något högre egentligen. Så att vi hade väl snäll körning. Men det ser lovande ut, helt enkelt. Vi får ju återkomma till ett riktigt test när vi är hemma med bilen.
Vad tyckte du om att sitta i bilen då? Förarmiljön, det var ju en speciell stol här som ja, skulle stabilisera dig.
De kallar ju den där någonting för body stabilizing seat. Och jag tror att du som har gjort en poäng, Maria, av att de är väldigt glada att liksom hitta på ord och säga att det här är så mycket bättre. Det ska vara då ett hårdare skum än tidigare generationer som ska inte fast där och ge bättre stöd på långkörningar, framförallt i ländryggen. Och jag satt bra på förarsidan, den är nämligen helt eljusterbar, den här toppversionen jag körde. Det fanns bara det alternativet, så jag vet inte hur den manuellt inställbara stolen är tyvärr. Men passagerarsidan är bara elektriskt inställbar i längdled och i ryggstöd, inte i det här stolsvinkeln. Och även om bränsletanken nu, tack för att de har skippat det här, den här har inga biostolar så som Jassen, så att tanken ligger mer normalt på den här, den ligger inte under passageraren. Så att det känns lite märkligt att man liksom har valt en så flack vinkel. Det känns som att man håller på att nästan kasa ur stolen. Och min medpassagerare, han reagerar på samma sätt. Men jag satt ju jättebra på förarsidan. Men här sitter jag ju nästan dåligt, ska jag säga. Det är exakt samma stol, det är ingen skillnad på den. Men just att du inte kan vinkla gjorde att åtminstone jag och min medförare där inte var riktigt nöjda med passagerarsidan.
Ska du inte ha någon bredvid dig? Är det tänkt att de ska hällas ut? Liksom?
Ja, de ska vara tåliga, de som sitter bredvid.
Ja. Eller sitta bak. Hur var baksätesutrymmet?
Jo, men det är adekvat. Sen när bilen är så lång så kanske man ska liksom, börja gå på en annan måttstock. Men det är inte superlångt upp till att komma upp till en Skoda Octavia eller en Passat nästan. Passaten är rätt mycket längre. Men jämför du med en Octavia så är det ju inte något jätterymligt baksäte. Jämför du med en normal golfklassare som kanske är 15-20 cm kortare än Civic, då är det ju riktigt bra. Så att det funkar liksom, men det är inte för sin storlek, det är ju medioker skulle jag säga. Men man satt skönt och de har lyckats sänka midjelinjen också, så att det är rätt stora glasytor, så det blir luftig och fin känsla och absolut ingen klaustrofobi.
Mm. Och bagageutrymmet, har det blivit större sen sist?
Det är väl stort sett oförändrat. Det är inte jättestort det heller sett till bilens storlek, men 420 liter vill jag minnas det är, 410. Så att det är ju adekvat. Och det är en lite kul grej. Jag tror faktiskt att jag har sett det i CRV förut. Den här insynsskyddet som man har, det är ju en hatthylla. Det kan ju antingen följa med bagageluckan upp, eller så ligger det platt, eller så drar man det från ryggstöd och framåt. Här drar man det från sidan. Man drar det från vänster till höger. Det är lite käckt.
Ja, och förarmiljön då har du en ganska högt placerad infotainmentskärm på i mitten där.
Ja, det är en klassisk stå på panelen skärm det här, och den är inte superstor men fullt tillräcklig. Jag tror faktiskt att det är samma skärm som vi hade i våran Honda Jazz. Och mediasystemet är överensstämmande och det fungerar. Det är inte tipptopp, men de funktionerna du vill ha finns där och det är rimligt tydligt. Fysiska knappar finns. Det är klimatanläggningen är helt fysiskt styrd och liksom sätesvärmare, basics, sånt. Det är på knapp. Och växelväljaren är också på knapp.
Ja, vad kan vi säga mer då om Honda Civic? Vad kostar den?
Den kostar, så som jag kör den då i den absoluta toppversionen som heter Advance, så kostar den 369,9. Men den börjar på strax under 320 000.
Och vem köper den här?
Den är jättetrevlig att köra. Alltså styrningen tror jag är bland de bästa jag har upplevt i år, åtminstone på de här, jag åkte i Spanien, på de här spanska vägarna som för en gång skulle vara ganska misshandlade. Det var mycket skräp i dem, alltså mycket sprickor och några tjälskott kan det väl rätt gärna inte vara kanske, men de var slitna. Och trots det så gick var fjädringen alldeles utmärkt och styrningen var riktigt rackarns bra. Så att du gillar en körglad bil. utrymmena kanske inte ska vara en superprioritet, men du ska gilla utseendet. Du gillar även bakrutetorkare. För den här, till skillnad från många andra som ser ut så här, som har lite sluttande bakrutor, har inte fallit för frestelsen att ta bort den. Den finns där. Det är bra. Så ja, vem köper den då? Ja, men jag kan tänka mig att det kan vara en småbarnsfamilj, för att det går ändå in en barnstol där som ändå är utseende medvetna och vill ha en bil med låg förbrukning. Där man kanske då inte heller riktigt vågar satsa på en elbil eller en plug-in hybrid, utan man har räknat på det här. Nu när energin är så dyr så kanske en vanlig hybrid kan vara väl så ekonomiskt, åtminstone de närmsta åren.
Vi har ju tidigare sagt att Tommy ska byta jobb till testchef, och i ditt första, ja, ditt första uppdrag kan man väl säga var att testa 3 stycken fyrhjulsdrivna SUVar med lite olika drivlinjer. Kan du berätta lite mer om det?
Mellanklass-SUVen, är det fortfarande Svenssons favoritbil?
Jag skulle ju säga att det är det. Alltså, jag tror att det är så här, svenska gillar lagom. Det ska inte vara för extravagant och fläskigt. Och lite så här mittfåran mellan. Och SUV är ju lite fränt. Så där liksom. Mm. Jag tror det.
Och Skoda Karoq har ju varit vid bilägares favorit i den här klassen. Under många år så har den ju vunnit varje gång den har varit med i ett biltest. Så nu kommer det en uppdaterad version av Karoq. Men Skoda har valt ett lite annat spår än vad man har varit inne på tidigare med så här typ prisvärda bilar. Nu har man bestämt att bara ta in den fläskigaste versionen med 150 hästars dieselmotor, fyrhjulsdrift och riklig utrustning.
Mm. Och det är bara diesel som gäller i Karoq. Om jag förstår det rätt.
Ja, man har ju streamlinat det här då för att alltså komponentbrist och allt möjligt annat, så ska man då var man tvungen att förenkla, säger man, utbudet, så då har man valt att bara ta in det här utförandet med fyrhjulsdrift och diesel till Sverige.
Mm. Är det någonting som de kommer ändra på framöver, tror du? Kommer det komma en laddbar?
Ja, det här är ju ändå en modell som nu får en ansiktslyftning, och sen så kommer det väl en ersättare om några år, och då gissar jag väl att den ersättaren som kommer blir laddbar. Anders, har du hört någonting om det?
Inte hört någonting. Det är ju lite konstigt med tanke på att Tiguan ändå finns, och det här är ju samma bottenplatta. De borde kunna lyfta över den tekniken ganska enkelt, men det finns tydligen ingen riktig marknad för det då.
Nej, kanske inte bland Skådas kunder i alla fall, bedömer man. Men, nej, men jag tror säkert att nästa generation kommer att bli i laddutförande också.
Men diesel i alla fall, den ställde du mot 2 laddhybrider.
För det är ju ändå laddhybriderna som säljer nu i den här klassen, skulle jag säga. Och, så jag ställde den mot nya Kia Sportage. Uppdaterade Opel Grandland, som ju i mångt och mycket delar uppbyggnad med Peugeot 3008 och Citroën CFMX. Det är så kul när man öppnar motorhuven på Opel och tittar ner, så ser man så här liksom små Citroën kugghjul och Peugeot-lejon här och var på grejerna som sitter där under.
Jag såg även någon DS-logga.
Jaha,
ja, det också. Det är samma.
En gott och blandat på sig alltså när man öppnar och tittar på vad komponenterna har för märkning.
Men Opel och Rüsselsheim har också varit inne och geggat i denna soppa. Det lät negativt, jag menar inte så, utan man har velat lägga sin egen aura över det hela. Man har till exempel låtit förarmiljön genomgå en digital detox där man har rensat upp och presenterar en väldigt avskalad förarmiljö, åtminstone om man tittar på huvudinstrumentet framför föraren, så är det basic information, och man kan till och med välja bort så man får ännu mindre information därför att inte stressa föraren i onödan. Däremot infotainmentsystemet är väl detsamma som vi har sett tidigare i Peugeot och Citroën, fast man har lite annan design på det. Och sen så har man ju då fått den här björnligefronten. Tycker ni den är snygg, Popel?
Vad heter den? Björnlige?
Ja, men alltså det är som en
mask. Svart band.
Ett svart mask i ansiktet på den.
Då blev det ju björnligan. Du kunde ju sagt fantomen eller någonting annat. Men du fortsätter din negativa inställning.
Nej, men gud, det är björnligan, det går roligt. Kia Sportage är ju en ny generation och vi har kört den tidigare som hybrid. Den vann senaste testet som Kalle körde med den, tror jag. Och nu är det då laddhybridversionen på den, där man har då en bensinmotor, fyrcylindrig, direktinsprutad turbo som jobbar tillsammans med elmotor. Och även förstås Open är ju en laddhybrid. Fast då har man valt en liten annan väg.
Och Open har dubbla elmotorer.
Ja, den har en elmotor där fram och sen så har den också en elmotor som driver bakaxeln. Kia har ju valt att lägga elmotorn mellan bensinmotorn och växellådan. Så använder man alltså växellådan och kraftöverföringen framåt och tillbakaåt som vanligt.
Du har en riktig kardanaxel.
En riktig kardanaxel.
Då måste ju Christian Elmark, vår testchaufför här, bli väldigt nöjd.
Ja, vi har tre fyrhjulsdrivna bilar för det första. Så alla kunde ju köras på de här rullarna.
Och Christian var med och hjälpte till och visade mig hur man skulle göra. Och det visar sig att det är lite skillnad på hur det här fyrhjulsdriftsystemet fungerar. Kian var jättebra. Den klarade nästan allt vi utsatte den för och den reagerade snabbt och kändes stabil och sådär. Skoda var nästan lika bra. Det var lite mer hjulspinnande innan den kravlade upp där, men den klarade det mesta också. Open fungerade lite sämre, men det är ju ganska extrema tester vi gör också. Jag tror att det är vanlig vardagskörning eller halka när man ska starta så där, så kommer man säkert att tycka att även Open fungerar bra och känner sig trygg med den, tror jag.
Mm. Ja, och sen så nämnde jag ju en sak i påan där, att det kan faktiskt vara billigare att köra en laddhybrid på långresa. Så brukar man ju inte tänka än en dieselbil. Oftast brukar man ju tänka, ja men det där, elen försvinner så fort, så att, det spelar ingen roll. Men tydligen så gör det det.
Ja, men det här var ju en spännande grej i det här testet då, att förutom de här bilarna så var det också att vi ställde diesel mot laddhybrid på något sätt. Och vi var ute på en liten längre tur, en dagsutflykt på 37,5 mil med de här bilarna på vår bränsleförbrukningsmätningsrunda som vi gjorde. Och då tankar jag upp bilarna efteråt. De var ju fulltankade när vi startade, så tankar jag upp dem efteråt. Och ser då på bränslepumpens räkneverk att Kian så fyllde jag bränsle för 419 kronor och 16 öre. Open så fyllde jag bränsle för 468 kronor och 83 öre. Medan Skådan slukade diesel för 507 kronor och 69 öre.
Ja, men då hade du ju laddat upp laddhybriden.
Absolut, så att det kom ju till lite ström där också. Men jag räknade att då räknade jag på ett elpris på 1,50, det kanske är högre idag. För det här var då i juni som jag gjorde testet. Men även om jag räknade då med elpris för 6,50, så hamnade jag på att Kian var 68 kronor billigare att köra på den här 37,5 mil långa slingan än Skoda Karoq.
Mm. Ja, där ser man.
Och så tror inte jag att åtminstone jag själv trodde att det var. Jag blev lite överraskad av det faktiskt. Jag trodde fortfarande att diesel var billigare att köra långt med.
Ja, och nu har ju dieseln höjts ganska mycket också, tror jag, på senaste tid. Mer än bensin, tror jag, att de har lagt på. Nu vet jag inte exakt. Men
elpriset har ju också gått upp, så att jag vet inte. Men möjligt att, jag tror att skillnaden de emellan består i alla fall, att det fortfarande är så att... Ja, men, och sen också en till grej med det här. Tidigare så har man väl tänkt att laddhybrider är ju mycket dyrare att köpa. Och det blev ju också intressant i det här testet då, när man såg att på prislappen till Kian så stod det 474 900 kronor. Medan på prislappen till Skoda Karoq 2,0 TDI 154x4 7 DSG Sportline med lite utrustning så stod det 518 000.
Oj.
Som sagt, det var en hel del extra utrustning på den. Grundpriset på Skådan är 414 400. Men i de här utförandena så var alltså Skådan ganska mycket dyrare.
Men andrahandsvärdena då?
Ja, vi har ju hjälp av ett värderingsföretag som heter Autovista Interglobal, som då prognostiserar andrahandsvärdet efter då För vi, när vi räknar milkostnader så här i våra tester, så räknar vi på att vi har behåller bilen i 3 år och kör 6000 mil under den tiden. Och då så räknade man fram andrahandsvärdena och fick fram att Kian och Skådan hade relativt bra andrahandsvärden, men stackars Opel hade ganska dåligt andrahandsvärde.
Trots laddhybrid?
Trots laddhybrid. Och det var väl en bidragande orsak till att det gick dåligt för Opel när vi räknade ihop det här milkostnaden till slut. Det blev den dyraste att köra enligt mina beräkningar då, med 57 kronor och 78 öre per mil. Medan då Kian, som var billigast, kostade 48 kronor och 37 öre per mil. Alltså nästan 10 spänn mindre.
Mm.
Ja. Skådan hamnade där ungefär mitt emellan. Och det beror ju på att dels bränslekostnaderna, men också det faktum att vi nu har ett skattesystem som slår hårt mot dieselbilar. Under de första 3 åren så betalar man alltså 36 714 kronor mer i skatt på Skådan än vad man gör på en Kia.
Ja, och även efter de första 3 åren så är ju skatten på Skådan ganska små jobbig.
Mm. Ja, vad blir det sen?
6,2, nästan 6,3 om året. Oj. Det är ju mycket pengar.
Ja.
När de andra betalar 360 kronor.
Ja, ja, nej, det är stor skillnad.
Mm. Ja, Opel gick det inte så bra för, sa du, i andrahandsvärdet där. Men den har ju en finess som kanske gör den bättre för samvetet, i alla fall om man jämför med Kian, som laddhybrid när man kör när det är lite kallt ute.
Mm, de har då installerat en elektrisk värmepump som då ger möjligheter att värma kupén under ett bredare temperaturområde utan att behöva starta bensinmotorn än vad Kian kan. För Kian behöver dra igång bensinmotorn även när man har några plusgrader för att behålla värmen i kupén. Den har ett litet elelement också, men den behöver ofta starta bensinmotorn. För
det är mer energieffektivt att starta bensinmotorn.
Ja. Det kan det säkert vara också, men som laddhybridsförare tror jag att man reagerar och helst vill köra på el.
Ja, om man vill köra in i, ja, men korta sträckor in i stan, ja, kanske, eller något sånt där. Ja. Nu ska jag bara köra helt på el en vinterdag, men så går ju inte det.
Nej.
Det är ju, ja.
Ja, jag tror att det kan vara lite irriterande, om inte annat. Men då, alltså sommartid som det här nu var, så var ju ändå Kian ganska mycket snålare när det gäller bränsleförbrukning än vad Opel var. Men då ska man också komma ihåg att Opel är ju en racerbil. 300 hästar och på hugget. Vi har ju pratat tidigare om Peugeot 3008 med motsvarande bestyckning, 300 hästar och 2 elmotorer och den här bensinturbon i fronten. Om hur den då har den här egenheten att när man ger gas så ska den ju dricka upp det här glaset vin den har framför sig. Den ska fimpa golvasen och sen reser den sig och sticker iväg med en himla fart.
Mm. Ja, då är det bra, Tom.
Ja.
Ja. Men det tar ett tag.
Hur gick det då, 0-100? Jag står ju här med tabellen, jag kan ju säga vad det är, alltså 5,4 sekunder 0-100. Det är ju snabbt på riktigt.
Ja, det är frågan, behöver man verkligen så mycket en så snabb familjebil?
Det är klart
att man gör. Ja, men det är ju väldigt skönt. Alltså omkörningar, det blir ju liksom ingen fråga längre. Det är man bara pyser förbi timmerbilarna där uppe i norr. Så att, nej.
Vi kan säga att sträckan då här, omkörningspotentialen, så när man segdrar om 70-110, så behöver Opel 77 meter, Skådan behöver 160 meter.
Mm.
Det är skillnad.
Det är vad elektrifieringen gör. Alltså att man får kraft väldigt snabbt när man gasar. Som sagt. Men en liten känsla av att den ändå funderar innan den trampar på.
Ja, det är dubbelt så hög effekt i Opel som Skådan också, ska vi säga. För tydlighetens skull.
Ja.
Och Kian då, vad man jämför med den?
Jo, men Kian är ju nästan lika stark som Opel. Vad har den? 267 hästar eller något sånt där?
265 kan jag
265,
här,
du ser. Ja, du ser. Nej, men så det, och Opel har 300, så det är ingen stor skillnad i effekt. Men däremot så är upplevelsen en annan. Alltså 0-100 går på 7,4 sekunder i Kian, men 5,4 i Opel. Så att Och karaktären är också annorlunda. Kian är lugn och känns smidig, väldigt fin drivlina. Dubbelkopplingslåda som är smidig som 17. Och drar fint över hela registret och känns ganska lugn. Och den känns ganska mjuk och den känns ganska stor.
Jag har för mig att jag inte var supernöjd med fjädringen. Men det är kanske min minnesbild som är fel. Att den var lite småstruttig över de här hårda och korta guppen.
Ja, alltså komfortmässigt var Open solklar vinnare ska jag säga. Jättefint chassi. Skön fjädringskomfort. Lägst buller i Open. Så det var verkligen en sån bil så att ju mer jag körde den desto mer tyckte jag om den.
Om vi flyttar in lite i bilarna då och pratar insida och utrymmen och så här. Du berättade lite om den här digitala detoxen som Opel hade gått igenom. Hur är det med resten av bilarna?
Kia har ju då lånat designen från sina nya elbilar, EV6 och så vidare. Två stycken av de här liggande skärmarna framför föraren. Som väl är ändå hyfsat okej digital förarmiljö. Skoda håller fast vid sina analoga knappar. Känns nästan lite lyxigt faktiskt att ha rejäla vred för värmereglagen. Däremot så har man gjort om rattknapparna i Skoda och jag tycker de har blivit sämre jämfört med de tidigare.
På vilket sätt?
Det är svårare att hantera. Jag har liksom, förr var de ju busenkla.
Har de fått Octavia rullarna? De är lite flimsiga i sin känsla.
Jag har lite svårt med
stunds i grejerna. Men sen tycker jag att man också, du säger att man lyfter över från EV-bilarna, infotainmentsystem, det har de ju verkligen gjort och det är ju samma infotainmentsystem som är i stort sett alla Kia-produkter idag tror jag. Det är ju egentligen lite grundrörigt tycker jag när man väl in och pillar i skärmen. Inte nog med att ska ha klimatet på touch men just när du kommer upp i menysystem och sådär, allting ser ganska lika ut och det är småstökigt att hitta i den där. Mm.
Det är ju relativt jämfört med vad man jämför med. För om man nu jämför med Opel Grandland som har ett infotainmentsystem från, jag tror, 1898.
Det är så modernt ändå.
Så är det alltså. När man trycker så tar det en evighet innan det händer någonting. Så när man trycker igen på saker så att man ska vara säker på att det har hänt och då blir det något slags dubbelt. Skärmen ser ju ganska stor ut men stora delar av skärmen är ju upptagen med QP-temperaturen. Och sen så är det ett litet fält där i mitten som liksom visar infotainment-informationen.
Ja, den är under all kritik. Det känns väldigt daterat och att det är en detox. Jo visst, det kanske är en detox. Men ibland kan man behöva lite medicin också för att det ska få det funka.
Jo, men och sen, alltså, detoxen har man ju gjort på huvudinstrumentet framför föraren. Det här i mitten, det är väl samma, tror jag, som i 3008.
I stort sett.
Ja. Tror du att det är samma person som jobbar bakom infotainmentsystemet som måste jobba sen när man trycker på gasen? Så att den har mycket att göra, tänker jag. Springa mellan båda. Att det är det som tar tid.
Det är möjligt.
Kanske.
Är du helt från vettet? Du kan ju inte både programma in en navigationsdestination och gasa samtidigt.
Ja, vänta lite här.
Det är Stellantis själv som gör allting överallt.
Ja. Baksätet då, i Skådan tror jag det var, för jag provade att köra de här två av de här bilarna i alla fall, Kian och Skådan. När man satte sig i baksätet där, då blev det mörkt och instängt och en stor stol i siktfältet.
Det här var ju då utförandet Sportline som har sportiga framstolar med rejäla ryggstöd. Och det är lite synd, alltså Skådan har ju ett riktigt bra baksäte egentligen. Fast det är den minsta bilen av de här. Men två stycken sitter ju jättebra i Skådan. Men det gäller att man inte har anlag för åksjuka för man ser ingenting framåt. Det är bara det här stora liksom, nackstödet som man tittar rakt in i.
Ja, det är verkligen en textilbumling framför. Det är helt oformligt, bara en massiv vägg. Det är faktiskt synd. Våra långtestare hade ju vanliga stolar och det var ju klart trevligare att sitta bak på den.
Men sen också, Skådan har ett problem till när man åker bak och det är, alltså, det är väldigt mycket däckbuller. Man får ta i när man ska prata med dem som sitter i framsätet. Kian har ett annat problem där bak. Det är ju då att man har stoppat in laddhybridens batteri under baksätets golv, vilket gör att man får höja upp det lite igen. Vilket gör att man sitter som en kanin, som hjälpchaufför Erik Rönnblom uttryckte det. Med högt uppdragna knän. Och då hjälper det inte att det är brett och rymligt och dessutom ryggstödet är ställbart i olika steg så att man ska kunna sitta bekvämt. Men det är ju för mig som vuxen som sitter där. Jag kan tänka mig om man är barn så trivs man mycket bättre. Och tjejerna tyckte om det, va, Maria?
Ja, det gjorde de. Det var inga problem. med deras benlängd och storlek, så att det funkade.
Så att om man har barn som ska åka där bak, ja, då är väl det här inte någon fråga.
Ja, vad kan vi säga mer?
Ja, man kan ju säga det att om man nu behöver en sån här bil för att man vill dra släp.
Du kunde läsa mina tankar.
Ja, jag ser
att jag bläddrade fram här, skulle jag börja pressa.
Du tittade på det. Ja, men då finns det ju, ja, det beror på förstås hur tungt släp man ska dra. Men ska man dra tungt så finns det bara en bil, och det är Skoda.
Och den får dra precis lagom.
2100 kilo.
Perfekt.
Och det är lagom för?
Ja, det är lagom.
För din lilla Finlandsfärja som du ska,
ja,
upp och ner.
Ja, det är lagom.
Om man jämför med de andra då, Kian får dra 1350 och Opel 1250. Så det är ju fortfarande så att man kan få med en skaplig husvagn, va? Eller hur, på alla?
Nej, inte en skaplig husvagn. Du får med en husvagn, och du behöver inte ha den lättaste och minsta på marknaden heller. Men vår systertidning här borta som håller på med sånt här, de har precis på att skaka fram just en sån här 1200 kilos vagn, och det har inte varit helt lätt som jag har förstått det.
Men hästsläp eller båtsläp?
Ja, hästsläpen ligger runt 1500, så det här är...
Ja, nej, men då är det Skoda.
Det är Skoda faktiskt. Men det finns ju naturligtvis släp. Du kan ju vikta in släp så att det är så här, men det blir en häst i det släpet.
Vill ni läsa mer om det här testet, så finns ju det då i nummer 11 av Bilägare, eller det finns på vår webb också. Sammantaget då, min slutsats i det här blev ju ändå att jag blev överraskad över hur gammal Skådan kändes. Att sitta med en dieselmotor som knattrar och det vibrerar i ratten, när man jämför med de här två andra som då går till stora delar på el när man tar dem i garaget och kör iväg. Det var väldigt annorlunda och inte helt behagligt, tänkte jag. Vad tänkte du, Maria, när du körde?
Ja, men det kändes lite som förr i tiden. Det blir gammalt väldigt fort nu. Allt annat går så fort med el och det här. Så att sätta sig i en dieselbil är ju verkligen, ja, det känns konstigt på något vis.
Men jag hörde också folk som provade den som tyckte att det var skönt. Det kändes som en riktig bil.
Så att, det var bekant.
Det var bekant.
Det är lite mysigt. Sitter lite högre upp, det är lite halvhårda plast, och så har man den här knackandet där framme. Det finns ju en charmfaktor i det. Men i Skådan, som vi har klagat på så många gånger tidigare, så har de ju också fått det här lite sega responsen i gasen när det ska iväg. Och det är där vi behöver lite elektrifiering, så att man får den här knuffen. För det blir man ju så bortskämd i de andra bilarna, att gasresponsen är omedelbar.
Mm. Och sen DSG-lådan mår jättebra av att ha stöd av elmotorer också. För nu blir den ganska ryckig. Och speciellt så här finlirig manöver, fickparkering och annars, då det är lite irriterande, tycker jag. Och annars då, ja, men alltså, nu hade ju Skoda lite otur då, kan man ju säga, som då gav oss det här Sportline-utförandet, för man förlorar en del också av Karox fina flexibilitet. I vanliga fall så finns ju ett baksäte som man kan plocka i och ur och fälla ihop och vika på alla möjliga sätt, som inte finns med här. Framstolarna har vi nämnt redan, med höga ryggstöd som gör att man inte ser ut från baksätet.
Du får låg profilstäck som är riktigt låga, nästan tyskstukade var de.
Och som ger ännu högre däckbuller och dessutom ganska stötig fjädring, tycker jag. Så att en vanlig Karoq kanske har klarat sig bättre, men nu hamnade den här sist i min rankning. Och vann gjorde då Kia med sin nya laddhybridsportage, och det gjorde den på ekonomin. Den blev överlägset billigast att köra.
Och det var faktiskt allt från oss på Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hoppas du vill lyssna då. Tack för att ni lyssnat den här gången. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube, där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.